Det här är Linus på baslinjen, en podcast om och för svensk tennis. Det har blivit hög tid för ett nytt avsnitt av Linus på baslinjen podcast. Idag med Lukas Renard, ankare i Mälarhöjdens IK Tennis elitserielag. Lukas har i många år varit en av de bättre manliga tennisspelarna i Sverige. Han har en karriärhögsta ranking på 672 i världen och bland höjdpunkterna syns en kvalvinst i Stockholm Open mot Ernst Gulbis 2019. I det här mycket intressanta samtalet så kommer vi in på den stress och press Lukas känt under många år. Vi pratar om den kommande elitserien, hur han haft det svårt att få förtroende för tränare under karriären, bristen av sammanhållning inom svensk tennis. Vi pratar om vad pappa Kurre, som också är tennistränare, betytt för Lukas. Och så kommer vi in på statusen på Lukas satsning just nu. Det här avsnittet görs tillsammans med min partner House of Bontin. Ni har 15% rabatt med koden LINUS på hela sortimentet förutom slingerbag eller redan nedsatta priser. Om ni snabbar på kanske ni hinner sista minuten shoppa julklappar. Mina tips kan vara bland annat Topspin Pro, Gripfixer eller iCoachen. Dessa produkter som är några av House of Bontins storsäljare. Jag vill också rekommendera er att gå in och följa baslinjen.com på Instagram. Den stora webbsatsningen som har lansering 25 december. Ni kommer få mer information om det här så småningom i podden. Men som sagt, följ baslinjen.com utan punkt eller mellanslag redan nu på Instagram. Nu så kör vi igång samtalet med Lukas Renard. Då är det dags för en ny podcast här och idag har jag med mig Lukas Renard. Välkommen till podcasten, Lukas.
Ja, tack så mycket.
Jag tänkte, Lukas, vi får börja lite med att höra hur är statusen på din tennis och din satsning just för tillfället?
Ja, men jag skulle ändå säga att jag har ganska högt tempo i kroppen. Jag kommer från 4 tävlingar i USA och har mött väldigt duktiga spelare. Så tempot i kroppen sen... Nu har jag varit lite sjuk än 2 veckor, så konditionen är väl inte på topp liksom. Mm. Men jag var ute och körde lite nu mot Wille Fredell från Växjö och det kändes jättebra. Träffen och allting, så jag kommer igång ganska snabbt. Nu är det ju en vecka kvar, det är ut och springa lite så jag är tillbaka.
Ja, jag får ju lite se den där. Ja. Ja. Går det liksom mycket på rutin? Liksom för dig nu, du säger att ja, men man kommer in i det snabbt så här liksom och så. Eller hur?
Ja, alltså det är ju mycket rutin faktiskt. Man har ju spelat så många timmar, så det sitter ju i ryggmärgen vad man, alltså jag vet ju i princip vad jag klarar av och inte klarar av, så det är väl mycket mer liksom. Ja, men det jag håller på med nu, det är ju liksom hitta en plan som okej, hur ska jag klara? Ja, men om vi tar elitserien till exempel så här. Ja. Hur ska jag klara 4 dagar i rad? Ja. Och det vet jag ju. Jag kommer ju spela första singel förmodligen. Kanske någon dubbel. Vi får se hur kroppen svarar. Men förmodligen kommer det bli kanske 4 första singlar. Och då, hur mycket rutin jag än har, så måste ju kroppen hänga med.
Sorry.
Och då känns det som att jag måste hitta något liksom. Jag håller ju generellt på att träna på liksom. Och vara mer offensiv, komma fram mer på nät och sånt. Men just den grejen sitter inte helt i ryggmärgen för mig ännu. Nej. Så det känns lite så här obekvämt och sånt. Men ja, det är skönt att kunna, som du säger, kunna falla tillbaka till min rutin. För egentligen så är ju min styrka är ju mycket att liksom kämpa och slita. Det har alltid varit det. Mm. Så är det en viktig poäng så vet jag att jag kan köra liksom 100 rad och bara kriga. Mm. Men det kommer jag inte orka 4 dagar i rad mot de bästa spelarna. Så det är, visst, jag har rutin i vissa saker, men det här nya som jag försöker skapa nu, det här offensiva spelet, det är väl inte riktigt i ryggmärgen än. Så där håller jag på att jobba lite mentalt med mig själv nu. Och det är ju nästan mer mentalt jobb än att vara på banan jobb, alltså för mig. Mm. Så folk säger, ja, men fan, du måste träna. Nej, det måste jag inte. Jag måste mentalt träna, tycker jag. Alltså det är en jävla skillnad på att träna på banan och slita, i min ålder i alla fall. Nu är jag 31. Jag kan, alltså, tränar jag för mycket nu så vet jag, ja, men kommer jag gå sönder, jag kommer börja få ont i knät, jag kommer börja få ont i höften. Eller så måste jag liksom punga ut och gå på massage varje dag och liksom, det har inte jag råd med just nu liksom.
Nej.
Så där måste jag vara lite smart hur jag lägger upp mitt schema liksom.
Ja, jag förstår. Det är ändå lite spännande att du försöker lägga om ditt spel lite i det här stadiet i karriären. Ja, hur kommer det sig egentligen?
Nej, men det är väl mycket liksom dagens tennis också. Det är nog inte bara jag som spelare som så här, tycker att jag måste göra det. För jag är väldigt bra på att slita och kämpa och sånt. Det är väl lite kombination med dagens tennis och min ålder då, att jag får med mig att med dagens situation så klarar inte jag av, min kropp klarar inte av att slita liksom, 3 timmars matcher 5 dagar i rad på en future-tävling liksom. Så då vet jag, alltså vinna 1-2 matcher här och där, det är liksom, det händer ingenting på rankingen då, om man ska tänka rent så här, ja, men jag ska bli tennisproffs, så då behöver man ju gå till finalen eller vinna tävlingen om det ska börja hända någonting. Och då har jag väl insett att ja, jag måste komma fram på nät, och jag har jävligt bra volley, jag har jävligt bra serv. Det är nästan lite märkligt att jag inte har tränat mer på det när jag var yngre liksom.
Varför tror du att du inte har gjort det?
Ja, men jag tror okunskap och att jag har kommit ganska långt på min styrka och kämpa liksom. Jag kommer ju, alltså jag vinner mot de flesta, alltså bara på att kämpa. Det är liksom, det vet jag, det sitter i ryggmärgen. Ja, men jag kan kämpa så vinner jag, då är det lugnt. Men sen, i och med att jag inte har spelat så mycket med de bästa spelarna liksom, ja, men det händer några gånger per år liksom, att jag har fått möta spelare i topp 100, alltså nu snackar jag mer om nivån, topp 100 nivå. Och i Sverige har vi liksom ingen på den nivån just nu. Vi har kanske, ja, men Micke Ymer, Elias Ymer, Leobor, Friberg kommer upp där ibland liksom, men de är inte där kontinuerligt. Och då blir det så här, nej, ja, men jag kan inte träna mig alltså. Och sen kommer det där, och så får man möta dem ibland. Då får man insikt att, och det har jag fått nu på äldre dagar, att ja, men du måste vara så sjukt offensiv eller så brutalt stark för att vinna sådana tävlingar. Och det är där jag har satt mina mål och alltid gjort, att jag liksom vill spela ATP-tävlingar. Och då blir det ju att jag måste liksom, ja, men antingen måste jag ju träna kopiöst mycket och liksom ta hand om kroppen kopiöst noggrant, men det klarar jag inte av just nu, för det blir för mycket press och stress liksom. Och då är det andra alternativet är ju att bli väldigt offensiv och ja, men hitta något som liksom sticker ut lite, någonting som gör att jag kan utmana sådana spelare.
Ja, ja.
Och då blir det lätta alternativet liksom.
Ja, jag är med. Är det här liksom ett led i att, eller vad hoppas du det ska leda till för dig? Är det att liksom få ett stort lyft nästa år, eller vad har du för mål alltså, nu liksom?
Jag har kommit till insikten att det är helt orealistiskt för mig att ligga ut och tävla 30 veckor per år. Jag försöker gå in i en ny fas och liksom, ja, men så här, skaffa eget boende och familj och barn och bla bla bla. Men, och det är helt orealistiskt att få den världen i kombination med att resa 30-40 veckor per år.
Det är tufft.
Och samtidigt vill jag inte ge upp på drömmen helt och liksom komma in i någon Grand Slam-kval och liksom, det vore så jävla kul att få uppleva det liksom.
Ja.
Och då blir det så här, nu fick jag 2 poäng i USA, så nu har jag världsranking till november 2024. Och kanske ett mål att köra 5-10 tävlingar per år. Och då är det ju ganska mycket roligare och liksom chansa på en challenge eller någon future-tävling än att spela liksom en vintertour liksom. Och jag vet inte vad frågan
är. Så du går lite på vad du tycker är mest motiverande att spela?
Liksom, ja, för dig det jag tycker är roligast. Ja. Jag tycker det är skitkul så vintertour också, det är inte det.
Nej.
Men för mig blir det rent liksom en pengafråga så här. Kan jag, alltså, och jag spelar vintertour, så är det ju bara, det är inte matchträning heller. Det är bara för att jag vill ha 5000 kronor.
Ja, exakt. Ja.
Folk säger, ja, men det är bra matchträning. Jag bara, men jag behöver ingen matchträning.
Nej, jag förstår.
Så jag behöver verkligen ingen matchträning, för det sitter också i ryggmärgen för mig.
Ja.
Visst, jag kanske behöver köra 2 träningsmatcher innan en tävling. Och jag behöver stå och nöta lite foran cross, backhand cross och sånt. Men det är ju mycket färskvara och så här.
Jag förstår. Just nu så din karriärbästa ranking är 672 i singel. Ja. Hur känner du liksom, om du blickar tillbaka, hur känner du för det? Borde eller kunde du nått ännu högre hittills, eller känns det som att det är, du är nöjd och stolt över det, om du reflekterar lite över det? Nu kan du fortfarande nå högre, men hittills.
Ja, nej, men jag är ju lite så här. Jag tycker att jag, min högsta spelnivå nu är lätt liksom 200 i världen i alla fall. Och sen är ju nästa fråga om jag mentalt hade pallat trycket och ligga liksom i topp 100. Det vet jag liksom inte, för jag har inte varit där i närheten. Nej. Liksom.
Nej.
Jag har spelat några enstaka challenger och liksom lite ATP kval liksom.
Mm.
Så jag, mentalt vet jag inte, för jag men naturligt har jag alltid liksom haft mycket, liksom jag sätter mycket press på mig själv och jag blir väldigt nervös och så här.
Mm.
Så jag vet inte om jag hade pallat det trycket. Det är så här, det kan inte jag svara på. Mm. Men
hur har du hanterat den pressen och det trycket du säger att du satte på dig själv? Vad har du gjort för att försöka hantera det under åren?
Nej, men det var väl typ i 25-årsåldern som jag liksom verkligen började ta tag i det och rannsaka mig själv så här, att jag har en, liksom, ett problem med mitt självförtroende, och jag har liksom sett hur mycket onödig press på mig, och jag, ja, men där hade jag en period där jag inte tyckte det var så kul heller med tennis. Det var väl en 2-3 år där precis innan corona som jag, alltså, det här är inte kul, det är ju bara stressigt och jobbigt liksom.
Mm, mm, mm.
Men sen när corona kom, det var ju, visst, det var lite dålig timing för mig om man tänker rent på tennisen, men det var ganska bra timing ur det perspektivet att jag fick andra lärdomar, att tennis är inte allt liksom.
Mm, mm.
Och jag började hitta glädjen kring tennis mycket mera. Mm. Och nu när jag spelar så spelar jag bara om jag tycker det är kul. Jag är så här, ja, men jag har blivit lite ego i det, att så här, tycker jag det inte är kul så går jag nästan av banan. För det är så här, det ger mig ingenting. Är jag på banan och jag är vantrist, då går jag av direkt.
Men tycker du oftast det är kul?
Ja, alltså jag också, det är därför jag tränar så lite nu, för att när jag går in på banan vill jag alltid lära mig någonting. Och då tycker jag det är skitkul. Men går jag in bara för att, alltså, träna och välmående, alltså så här, jag vill liksom träna för att jag vill röra på mig.
Mm.
Då går jag mycket hellre till gymmet och kör yoga eller cykla eller någonting. Jag vill liksom inte så här, ja, men så många frågar mig, ska vi gå och träna typ så här. Alltså, och jag bara, men vad fan, vad menar du? Så här, jag får inte ut någonting. Alltså, jag är lite ego där, att säga, men jag får inte ut någonting av att träna med dig. Då spelar jag hellre med, ja, men typ med en kompis som är mycket sämre. Mm. Där jag lite kan styra liksom, eller typ så här, ja, men jag vill köra serve, eller alltså så här, där jag kan vara lite mer styrande. Ska jag gå och träna med typ Carl Friberg eller Leborg nu, så här, nu gör jag inte det, men då skulle jag mer känna press och stress, att jag måste leva upp till en viss standard liksom. Jag kan liksom inte hålla på och experimentera och lära mig så mycket.
Jag förstår det, men jag tänker, behövs inte både och lite då? För den sparringen att spela mot, det är ju de du möter på matchen.
Jag tycker
behövs
inte
båda?
Inte i min situation nu, där jag liksom är skadebenägen. För då blir det för hög belastning på mig. Jag kanske pallar 20-30 minuter med Leoborg till exempel. Sen går jag, sen blir jag skadad liksom. Eller jag får ont eller så här.
Okej.
I alla fall just nu. Sen så här, alltså, i alla bästa världar så är det klart att jag kan träna 2-3 veckor och bygga upp mig och börja träna med dem också.
Mm,
men skulle jag gå ut och träna nu 2 timmar med Friberg, garanterat att jag hade blivit skadad.
Just det.
Men match är annorlunda, för då är det serv, det är returer, det är, jag kan styra matchen dit jag vill. Jag kan komma fram på, som vi pratade om, jag kan vara off, jag kan komma fram på nät. Mm. Jag kan göra lite undranservar och stöka till det liksom. Så då kan jag ändå, då blir jag förmodligen, kommer jag inte bli skadad, för det är som, om vi går tillbaka till rutinen, jag vet vad min kropp klarar av.
Jag fattar.
Och spelar jag med en kompis som, ja, men det är bara på kul. Mm. Det är så här, då kan jag, och då vet ju de om det innan också, att ja, men jag är här liksom för att typ hjälpa Lukas, ha lite kul och latcha. Alltså det är ju mer för, de hjälper ju mer min skull liksom, så här, men än att det är jag, det är, än att det är de, att vi ska liksom träna. Det är mer så här, ja, men vi går ut och latchar lite och så testar vi lite grejer typ så här, lite som experiment liksom. Man går ut och testar lite grejer typ.
Har du resonerat så här under alla år liksom, att när du går ut på banan vill du lära dig någonting, inte bara träna.
Jag tror mitt undermedvetna har känt ett behov av det.
Mm.
Men jag har inte liksom, jag har inte förstått vad det är som händer i mig liksom.
Nej.
För jag har blivit väldigt frustrerad när jag var yngre också, typ på vissa träningar.
Ja.
Där jag har haft, jag har ju jobbat mycket mentalt med mig själv och träffat psykologer och så här, och försöker förstå mig själv ganska mycket.
Mm.
Och då har jag kommit fram till det nu. Jag rotar ju fortfarande lite i det, men jag tror att den stressen var just att jag kände att jag inte lärde mig någonting. Och då blir det, bygger en stress, och då blir jag som, ja, men lite som flyktmänniska liksom, att jag är djur, att jag vill bara bort därifrån. Mm. Och samtidigt som person är jag ganska mycket så här, jag vill göra rätt för mig, och jag vill så här, vara en duktig elev. Man vill inte bara gå av banan som jag börjar göra nu på äldre dag liksom.
Jag fattar.
Så vill man inte vara när man var 16-17 liksom. Då vill man vara duktig hela tiden.
Ja, ja.
Och då, ja, men jag var nog, alltså på det sättet kan det nog varit ganska jobbig elev att ha i 16-17 års åldern, för jag gnällde mycket, hade dålig attityd. Alltså på match brukade jag ofta kämpa och så här, men även där kunde jag tappa det ibland. Men rannsaka mig själv, så var jag ganska oskön som ung.
Okay.
Tycker jag, alltså när jag var här i hallen och vi körde poäng. Och jag tror helt ärligt att det var, jag tyckte jag var för dålig. Jag körde ofta med spelare som var typ 2-3 år äldre i den åldern. Ja, men okej, vi går tillbaka till 14-15 års åldern. Spelade jag med killar som var 16-17.
Mm.
Och så förlorade jag ofta. Så körde jag typ underifrån 11, alltså första 11 eller 21 eller vad det var.
Mm.
Eller här om täppan. Och så förlorade jag hela tiden för jag var för dålig. Och då blir jag så här, då vill jag liksom inte stå där och förlora och inte förstå varför jag förlorar. Då vill jag träna på det. Då vill jag typ ta en tränare. Ja, men jag behöver träna på det här.
Mm.
Jag vill inte stå, liksom, och där tror jag många tränare och även spelare måste bli mer, liksom, få mer insikt i att vad är det som händer? Varför förlorar du? Mm. Att man tar så här, lite mental breakdown och pratar om okej, vad är det som händer nu?
Mm.
Så att det inte blir liksom, ja, men du har en timme träning och så ska allt gå jättesnabbt. För du har bara en timme, varje minut är livsviktig. Nej, men ta, alltså, även om det bara är en timme träning, ta 20 minuter och prata, tycker jag.
Snacka lite istället.
För då förstår du liksom, hela svensk tennis kommer ju lyftas då, för då är det så här, och så börjar barnen tjafsa, men jag måste träna, min pappa har sagt vi måste träna, vi har bara en timme, bla bla bla. Ja, men skit i det. Alltså, de ska bli bättre, lite så.
Och, ja, precis. Och man kan göra olika saker för att man ska bli bättre.
Och förklarar det för barnen och föräldrar, så kommer de ju förstå det i slut.
Mm. Har du haft svårt att lita på tränare under åren?
Ja, det har jag jättesvårt. Jag har haft jättesvårt för.
För att du tycker att de har lärt dig för lite, eller för att, eller av vilka anledningar? Eftersom du har pratat mycket om att det är vikten av att hela tiden känna att du lär dig saker. Har du känt att de inte har kunnat lära dig saker då, eller?
Nej, men det är ju alltså mycket att jag tror jag har varit ganska sen i utvecklingen, så jag liksom inte. Jag inte, dels tror inte jag, jag säger inte att det liksom är tränarnas fel. Jag säger mer att det är lite, ja, men till viss del är väl det då, för liksom, jag kan tycka att deras jobb är att lära mig att förstå. Så till en viss del kanske är det, men jag har liksom inte visat tillräckligt mycket intresse. Och det vet jag själv när jag jobbar som tränare nu, att ja, men är det någon elev som typ inte frågar frågor, då är det jävligt lätt, är en tränare lite trött och så här, det är lätt att bara beta av den lektionen liksom. Du har många lektioner, så att du har 20 timmar i veckan, och så är någon elev, nu var inte jag var inte sån elev som höll på att liksom kasta rack och sådär, det är inte det.
Nej.
Men jag ställde inte så mycket frågor, tror jag inte. Och det började jag nog inte göra förrän i, ja, men där 25 års åldern, att jag såhär, varför gör vi det här? Att mer såhär ifrågasätta.
Ja, jag fattar.
Och det har jag märkt nu när jag gör det ganska mycket. Då tycker många tränare att man är jobbig liksom. Då är man den här jobbiga jäveln såhär, för det blir, ställer jag en fråga, då måste ju de börja tänka.
Du ställer ju tränaren
på, ja, men inget kan gå på automatik då liksom.
Nej.
Men de bästa tränarna tycker ju att det är skitkul. Då blir de såhär, oh jävlar vad kul.
Ja, precis, för att du visar ett engagemang.
Ja, men många tränare hamnar i en slags lunk.
Mm.
Nu vill jag inte trycka ner några tränare. Många tränare är jätteduktiga.
Ja,
det är ju snarare så att de står för mycket på banan och kanske inte får så mycket admin, och då blir man trött. Och då blir det att, du vet jag själv, man måste hamna i ett lunk.
Mm.
Och då blir det att
det går
på tomgång. Ja, du bara betar av dina lektioner liksom.
Ja, ja.
Men sen helt plötsligt så får du en elev som är jätterolig, som ställer frågor, och man märker att den tycker det är kul. då får ju tränaren, eller jag själv till exempel, jag får ju en boost. Och då tycker jag också det är kul.
Mm.
Och det är väl det som jag tycker att om jag hade fått den insikten i 15-16 års åldern,
ja,
så hade jag blivit mycket bättre spelare. Då kanske jag hade varit, ja men, jag kanske hade slagit igenom i 20 års åldern. Jag vet inte.
Nej, nej, det är svårt att veta, ja, såklart. Finns det något annat du så här, om man nu... Nu satsar du fortfarande så här, men lite så här i senare åldrar som du kan känna att du ångrar längs med vägen, som kanske hade gjort att du nått ännu högre. Eller ångrar, eller något du kunde gjort annorlunda snarare.
Nej, men jag tycker väl att jag redan då kanske borde liksom börjat tänka mig att jag ska klara mig själv istället för att liksom... För min mamma och pappa stöttade mig ganska mycket liksom, och jag hade några sponsorer och så här.
Mm.
Men då blir det lätt att det inte blir... Ja, men du, jag tycker att man ska förtjäna att åka iväg. Alltså så här, du ska liksom inte få det för enkelt på något sätt.
Mm.
För det har jag märkt nu när jag behöver kämpa för att faktiskt... Alltså jag behöver jobba, jag behöver slita in pengar för att liksom åka iväg på tävlingar.
Ja.
Då blir det mycket roligare och det blir, man uppskattar det mycket mer också.
Mm.
För, alltså när jag var yngre, typ, ja, men från, jag ska säga, från 19 till 24, då hade jag inte den här pengastressen att jag behövde få in pengar. Och då var det liksom, man var ute och man, det var kul. Alltså det var så här kul att åka runt och resa i jordengymt och jag fick tävla liksom. Så det var lite mysigt liksom så här.
Ja.
Och man sitter där och träffar folk. Och visst, jag var jätteduktig. Jag gick upp och tränade surf. Det var inte att jag gjorde ett dåligt jobb.
Nej.
Men det var liksom inte den här... Det var inte den här stressen som du möter. Alltså den här krigarinstinkten. Du möter ju dem liksom som... Alltså ryssar och östländer som var lite fattigare liksom.
Ja.
De har en helt annan krigarmentalitet jämfört med vad jag hade. Jag var väl en pojke från Sverige som fick hjälp av föräldrarna.
Alltså, ja.
Och då får man... Jag personligen fick inte tillräckligt mycket liksom driv. Sen fysen hade hjälpt också, men jag hade kört mer fys, tror jag.
Okay.
Men det hör väl ihop med det här liksom killer instinct, att jag hade behövt slita lite mer på hemmaplan, ja, tror jag.
Ja.
Jag skulle kanske behövt stå som tränare, tränat mindre och jobbat mer, skulle jag säga.
Men tar inte det också energi från liksom när du väl är på banan och spelar tennis, att, ja, du har behövt jobba vid sidan av och så också?
Ja, det är en jättebra fråga. Det vet jag inte faktiskt.
Nej.
Alltså, hade jag haft sponsorer som gav 1 miljon per år, och jag hade haft ett bästa tränarstaben liksom, och det är klart att man inte ska hålla på att jobba då, och du har mental tränare och du... Men hur många har den ekonomin? Alltså,
nej, det
kanske är 5 spelare per land. Alltså,
knappt.
Ja, knappt. Ja. Alltså, så det är också orealistiskt att sätta liksom den pressen på föräldrar och klubbar. Liksom.
Nej, det är klart.
Det är jätteorealistiskt. Då kommer 100 spelare, men jag vill ha 1 miljon. Så här. Okej.
Ja, där är vi inte riktigt i Sverige.
Nej.
Lukas, din pappa Kurre är ju tennistränare också.
Ja.
Hur mycket har han betytt för dig under åren?
Men jättemycket. Han har haft ett enormt tålamod och... Ja, men han har aldrig blivit arg liksom. Han kan liksom ta väldigt mycket skit, för jag är väldigt, ja, men som jag berättade, som barn kan jag vara väldigt mycket så här, ja, men smågnälla eller så här, och så här bla bla bla, och hålla på och gnälla mycket. Men han har liksom tagit det och jag har varit väldigt snäll hela tiden liksom.
Har han varit för snäll? Hade han behövt vara tuffare?
Alltså jag ibland säger det. Jag hade önskat att jag kanske hade någon stenhård liksom pappa som bara säger du måste göra det här och så här. Men nu när jag blir äldre så blir jag att nej, det hade jag inte velat haft liksom. För det, tennis är i grund och botten att det ska vara kul liksom. Och det är verkligen hans filosofi.
Ja.
Sen, alltså, han har ju ofta liksom delegerat mig till andra tränare. Och det är väl för att vi har haft det småtjafs och sånt.
Mm.
Jag önskar väl att jag hade kunnat varit lite mer mottaglig och liksom använt han mer när jag var yngre.
Okay.
Nu vill jag ju använda han, men nu jobbar ju han och jag jobbar, och så är det jättesvårt att rikta tider i Stockholm liksom på banor.
Mm.
Så det är inte så enkelt att köra med han nu heller.
Nej, just det.
Men när jag var ung hade vi alltid banor liksom. Det var ju mycket lättare för banor då.
Och då spelade ni mycket eller?
Nej, men jag hade önskat att jag hade frågat han mer, för han var alltid där. Och jag hade önskat att vi hade börjat jobba på grejer som jag jobbar på nu. att jag hade fått en insikt ändå liksom.
Mm, mm.
Och att jag hade använt han mer liksom.
Jag fattar.
Men det lägger jag nog lite på mig själv faktiskt.
Ja. Skulle man kunna säga att du varit din egen tränare under många år eller?
Ja, alltså jag har haft många olika tränare, men jag tycker inte att jag har haft någon som har liksom varit så här besatt att liksom verkligen så att du ska liksom du ska bli topp 10 i världen.
Mm.
Jag hade Pim och det var kring den åldern, i 25-årsåldern. Och då kände jag att liksom att jag fick en förståelse för tennis liksom så här. Och det var det är hans trademark, om man säger att han gör allting liksom perfekt.
Mm.
Och du ska få liksom ett recept, så här går det till och så här gör man. Och det fick jag verkligen. Men tyvärr så var det samarbete bara ett halvår av olika anledningar. Men där fick jag med mig mycket. Och sen blev jag väl min... Jag skulle säga att jag dalade lite. Alltså, min pappa hade en filosofi som jag är väldigt tacksam för också. Och det var att bästa träningen är att spela matcher.
Mm.
Så från... Så här, när du säger du var jag frågar om jag var min egen tränare. Ja, till en viss del var det. För jag var ute och tävlade hela tiden. Alltså från typ 17-årsåldern, 18-årsåldern till 25. Så det enda jag gjorde var att tävla. Sen kom jag hem, så tränade jag några veckor. Sen åkte jag vidare.
Mm.
Det är klart att jag lärde mig saker när jag var ute och förlorade. Så här, tempo och vad jag behöver göra och slita. Alltså jag lärde mig successivt att kriga. För mer åren gick så var det tuffare ekonomiskt. Och det var liksom mer kämpigt.
Mm.
Och då till slut fick jag den här mentaliteten som liksom jag kan vinna mot vem som helst om jag bara krigar. Men sen måste ju kroppen hänga med där också, såklart.
Exakt.
Ja,
ja, så är det. Du har återkommit till att du själv är tränare delvis nu.
Ja.
Hur mycket är du tränare idag? Eller vad är du?
Nej, men jag snittar väl kanske 3-4 timmar i veckan, så det är inte jättemycket.
Nej.
Det är så svårt för banor. Jag har väldigt många kunder som vill köra och som är redan sålt timmar till för att jag ska kunna åka iväg och tävla som ja, men typ som sponsorer, fast ändå inte.
De får något tillbaka för det.
Ja. Så jag har väl en 40 timmar som jag liksom ska jobba av, men det är ju mycket lättare på sommaren. Nu är det jättemäckigt att hitta banor.
Ja, det är folk inte jobbar lätt i Stockholm. Och, ja. Kan du se dig själv som att bli tränare på riktigt eller så här, fullt ut i framtiden?
Ja, alltså inte, jag skulle aldrig vilja gå in och jobba liksom, jag skulle aldrig vilja gå in i en tjänst där jag känner mig tvingad att stå på banan typ jag säger 25-30 timmar i veckan. Det tycker jag är för mycket. Men att stå liksom 3-4 timmar om dagen, det har jag liksom inte haft något problem med.
Nej, jag förstår.
Det tycker jag är skitkul. Men ja, så fort jag går över en gräns på 3-4 timmar, då tycker jag att det blir för jobbigt, för jag vill ha kvalitet på mina lektioner liksom.
Ja.
Och det jag önskar väl på ett sätt att jag kunde vara lite mer chill som person och bara typ ja men lite mer så här careless liksom, men jag har inte det i mig.
Nej. Men det är väl det, på sätt och vis bra.
Ja,
också.
Det är för- och nackdelar, för det ibland kan det till och med vara en nackdel för vissa elever att ha en för intensiv coach liksom.
Ja, så är det.
Du behöver så här, ja, men det är ganska skönt att ha tränare som är lite mer chill också. Men, ja.
Det beror på vad spelaren vill ha ut av.
Ja, exakt.
Men, och sen så jobbar du med lite annat också.
Ja, nu har jag precis börjat halvtid på ett företag som jobbar förebyggande syfte mot droger, drogfri miljö.
Ja.
Så vi åker runt till skolor, jag har fått en hund och lite sådär.
Spännande.
Ja.
Lukas, jag tänkte lite så här, du har ju varit iväg, du har haft många år liksom där du har tävlat och rest runt och så vidare. Hur upplever du att konkurrensen genom åren har förändrats på, liksom, på om vi tar future-nivån först och främst? Kan du reflektera lite över det?
Ja, jag tycker väl att jag tycker inte att det är jättestor skillnad på future-nivå faktiskt.
Nej.
Det jag tycker är stora skillnaden nu, det är att den här stressen att man inte kommer in i tävlingar, det tycker jag personligen är väldigt stressigt, för det är så svårt att bygga ett schema när du vet inte om du kommer in i tävlingar liksom.
Nej.
Så när jag var yngre, ja, men typ i den 25-årsåldern. Alltså, på ett sätt är det bra som det är nu också. Du behöver ta mer steg för steg. Men när jag var yngre så kunde man försöka hoppa steg. Och det var väldigt svårt liksom.
Mm.
Men spelarna i sig tycker att det är jättestor skillnad. Visst, alltså på ATP kan man ju se lite tydligare skillnad. Att, ja, men det är möjligt att de är alltså, lite bättre nu på Future också kanske.
Okay.
Jag tycker att alla har blivit lite bättre, tycker jag faktiskt.
Vad är skillnaden där? För du har ju spelat, testat tävlingar på alla nivåer så här. Vad är skillnaden mellan Future Challenger och Challenger ATP-kval, tycker du?
Alltså, jag tycker att det är oftast 3-4 spelare i varje Future som är på Challenger till och med ATP-nivå.
Ja.
Det skulle säga, ja, men minst 2-3 stycken som är på den nivån. Sen så här, sen är det klart att de kommer in första gången på en Challenger eller ATP kommer de bli nervösa för de är inte vana med miljön liksom, eller mm. pressen eller vad man ska kalla det.
Mm.
Så, men spelmässigt så är de minst lika bra tycker jag. Alltså om man bara så här, ja, men jag spelar, ja, men som sagt, jag har spelat ganska många Challenger och ganska många ATP-kval och sådär.
Mm. Mm.
Och nivån är, alltså tempot och nivån är ingen större skillnad. Det är mer liksom mentalt att, ja, men för det känns lite som att du möter någon som, alltså jag känner mig stressad och det känns som att den jag möter ofta är liksom ute på en promenad. Det är inget konstigt.
Okay, ja.
Och då är det så här, ja, men det är klart att de kommer vinna då, för de är mycket lugnare liksom.
Ja, ja.
Medan på Future så är det liksom, det är lite mer, alla är liksom ute och jagar på något sätt. Det är stress, alla är jättestressade.
Tänker du att de på ATP till exempel, att man har lärt sig kontrollera sig bättre eller hantera sina egna känslor mer då liksom, eller?
Ja, jag tror det. Jag tror de har fått in mer rutin, de har en bättre stabilitet, de känner sig, de har framförallt mycket bättre självförtroende.
Mm.
Jag tror många som spelar på Future har ganska, eller, ja, men många har liksom lite issues med sitt självförtroende tror jag. Att, så här, och är tillräckligt bra och så här, och vad ska mamma och pappa tycka och vad ska kompisarna tycka. Men kommer upp och liksom kommer in i challenger tävlingar framförallt de spelarna i huvudtävlingen.
Mm.
Då tror jag att direkt bara där får du en självförtroende boost att så här, jag har lyckats. Alltså,
kan du ha med en ekonomin att göra också att folk är mer, ja, det tuffare ekonomiskt på Future än när man ändå går in i en, ja, huvudtävling i Challenger.
Ja, lite så. Och med ekonomin kommer ju också självförtroende. Kan man stå på egna ben så får man bättre självförtroende.
Mm.
När du får för mycket hjälp av föräldrar och sponsorer så är det lätt att man får en press från dem liksom som hjälper en.
Mm. Mm.
Men kan du liksom snurra ditt liv och din ekonomi på egen hand så växer man ju jättemycket som människa.
Mm. Mm. Ja, verkligen.
I alla fall, ja.
Vilka skulle du säga har varit dina största liksom, ögonblick eller minnen från tennisen hittills?
Alltså, det var väldigt kul det året när jag lyckades vinna det här förkvalet. Jag kom in som reserv i förkvalet och sen vann jag det och lyckades vinna mot Gulbis och spelade igen med Tommy Paul.
I Stockholm Open?
Ja, det är så här minne jag aldrig kommer glömma.
Hur häftigt som helst ju.
Ja. Och sen,
men jag måste bara fråga här, liksom, efter den tävlingen då, kändes det som att du, eller vad kände du efter den tävlingen? Kände du liksom att, men fan, jag har ju det här i mig? Eller tänkte du att liksom, ah, nu är du tillbaka, nej, då, till min vardag igen? Eller hur resonerar man efter en sån tävling? Som ändå var rätt otrolig liksom ändå.
Ja, nej, men då kände jag så här, nu kommer jag lyckas, tänkte jag. Lite så. Men tyvärr blev det ju inte så, för ja, men det hände liksom ingenting, tyvärr. Alltså, jag hade hoppats att folk skulle liksom börja ringa och så här.
Ja.
Typ att jag skulle bli inbjuden och träna med Davis Cup-laget och ja, men bli inbjuden till grejer liksom.
Ja.
Men det var ingenting som hände och ja, men så var man själv i vardagen igen på något sätt.
Mm.
Det var väl lite så antiklimax på det sättet. Att jag, och sen året efter blev jag inte inbjuden till förkvalet och inte blev inbjuden. Ja, men 3 år i rad nu liksom. Och då blir man, varje år nu så blir jag mer och mer, ja, men egen. Jag blir lite så här anti. Jag skulle inte säga tennisförbundet, för det där är ju Stockholm och Salk och Kungliga, det har egentligen ingenting med tennisförbundet att göra.
Nej.
Men svensk tennis som land kan jag tycka att vi har en ganska stark utmaning och framför liksom hur man ska ta sig tillbaka. För det, jag, men jag är ändå en av de bästa spelarna i Sverige. Vi var spelmässigt jag garanterat topp 10 i Sverige. Och om en spelare som är topp 10 i Sverige bland alla känner sig utanför, då har man kommit fel. För man ska känna sig som att alltså man hjälper varandra, liksom man ska bli glada för varandra. Och, ja, men det är jättenyttigt för spelare i, de bästa spelarna i Sverige att få träna med mig. Liksom.
Vad skulle du velat ha hjälp med sig de sista åren nu? Vad hade du önskat att man...
Ja, men en dialog, alltså någon som ringer bara liksom så här. Dialog och liksom, ja, men hur ser ditt schema ut? Kan vi hjälpa till med någonting? Och då hade man tillsammans i alla fall kunnat jaga någonting tillsammans istället för att man ska känna sig så ensam. Vet
inte. Har du någon gång känt liksom den dialogen eller fått den hjälpen under alla åren?
Alltså jag känner mig välkommen att träna med Tennis Stockholm och sånt, det gör jag. Men som jag sa så är det inte så enkelt, för jag liksom... återigen går man tillbaka till det där ekonomiska. Och det är ju så tråkigt att prata ekonomi, en sån bagatell ska avgöra liksom en satsning.
Men den är ju viktig.
Ja, men det är ju det, så man kan inte liksom blunda för det heller. Och då blir det så här, ja, men jag vill kunna stå på egna ben, jag vill flytta hemifrån, skaffa egen lägenhet och så här. Och då blir det kanske inte jätteprio att gå och träna 4 timmar tisdagar eller torsdagar.
Nej.
När jag har insett att liksom det är inte den träningen som kommer liksom göra mig så mycket bättre. För det, alltså om jag åker dit och är stressad så kommer jag inte bli bättre.
Nej.
Gå tillbaka till det där att det måste vara kul för mig. Och då kan jag bli bättre.
Jag förstår det. Du har lagt mycket tid i USA. Under i alla fall de senaste åren. Vad är anledningen till det? Du har valt att tävla mycket där och kanske träna också.
Men det har ju varit faktiskt att jag har känt mig mer välkommen där. Alltså, jag får hjälp där, jag har sponsorer där, jag har partners till mitt café. Och det är lite så här, jag har fått mer hjälp där. Det är bara därför egentligen. Det är dyrare där. Nu kommer jag förmodligen inte åka tillbaka dit på ett bra tag i alla fall. För det, alltså, det är ändå väldigt dyrt där, även om jag har hjälp där. Och det är bättre. Nu har jag jobb hemma. Jag har liksom halvtidsjobb och jag vill verkligen starta ett stabilt liv. Så, och jag har ju, som jag sagt, har jag slutat min satsning liksom, så jag satsar inte längre. Alltså, jag har ju fortfarande kvar drömmen och liksom, skulle någon komma så, men du får en miljon, då hade jag väl, ja men absolut, vi kör liksom, typ.
Men nu tävlar du mer för att du tycker det är skoj då,
ja, liksom. Ja, exakt.
Jag är med. Lukas, jag kommer ställa 5 snabba frågor till dig.
Ja.
Bästa spelaren genom tiderna enligt dig?
Ja. Federer.
Din största framgång?
Ja, men det är lite en 2022.
Just det, när du gick obesegrad.
Ja.
Och var en stor faktor i Miks framgångar.
Ja.
Ja, det var häftigt. Favorittävling i Sverige?
Båstad. ATP.
Swedish Open där.
Ja.
Den lurigaste motståndaren du mött?
Det var väl nog Marcus Willis. Från England.
Okej, berätta kort, varför var han speciell?
Men han har left, alltså ganska, när jag mötte han var väldigt stor och vänsterhänt och kunde liksom slå jävligt skruvade servar, han kunde slå stenhårt backen och forehand, kunde liksom lägga en tromb när som helst, kändes det som.
Ja.
På det sättet var han den lurigaste.
Okej.
Väldigt oförutsägbar.
Ja, just det. Vad gör du om 10 år?
Om 10 år spelar jag Grand Slam kval i US Open.
Ja, då är jag där. Ja. Då lovar jag, då är jag där. Som vi touchat lite vid tidigare, Lukas, så stundar ju elitserien. Ni och du hade ett grymt fjolår. Hur är tankarna inför årets serie?
Ja, men det är ju positiva tankar. Jag och Jan är i bra form nu. Jan är på banan och tränar. Jag har precis tränat. Vi har lagträning imorgon och alla bollkallarna ska vara med och ja, men det är, stämningen i hallen är god. Och ja, men man har väntat länge på det här nu och nu är vi verkligen där och ja, det känns jättekul.
Ja, vad kul. Hur är du liksom, gillar du att spela i lag, Lukas? För om man tänker din karriär liksom, som vi har pratat om idag, så på vissa sätt så har du gått lite din egen väg. Hur gillar du att spela i lag?
Men jag har alltid liksom älskat lagsammanhållning och att man krigar tillsammans. Det är alltid, liksom egentligen alltid tyckt, ja, men haft väldigt kul när jag spelade lag och så här. Spelade korpen, fotboll när jag var lite yngre och det tyckte jag var sjukt kul liksom. Ja. Där man kämpar för varandra och sådär.
Ja.
Så nej, men jag tycker det är jättekul verkligen.
Ja, vad roligt. Förra året så gjordes ju formatet om lite för serien. Hur tyckte du det funka förra året och vad gillar du det nya formatet? Fördelar och nackdelar?
Alltså jag tycker det är jättebra att man bara spelar en match och att det blir bättre kvalitet, för det blir mindre matcher också. Så spelkvaliteten har gått upp sen, ja, i och med att det bara är 3 singlar och en dubbel, så är det mycket högre kvalitet och det blir mer action för åskådarna också, så det tycker jag är jättepositivt. Men sen tycker jag att det är alldeles för kort. En vecka är på tok för kort. Man har behövt minst 3 veckor för att det ska, ja, men för att kunna dra in sponsorer och sånt också. Det verkar helt, hur jag kan liksom inte förstå säljargumentet hur man ska få in sponsorer till en serie som pågår en vecka liksom.
Du hade velat se det lite mer utdraget ändå?
Ja, alltså jag kan tycka att man, det finns, de för säkert diskussioner om det här också, men jag kan tycka att man borde slå ihop det också med Norden, alltså typ Finland, Danmark, Norge, Sverige.
En nordisk serie?
Ja, det tycker jag.
Okej.
Så att, och att man kör liksom, ja, men i varje fall 2-3 månader per år. Så att, alltså, så att man får någon ekonomisk hållbarhet i det också. Alltså man kan dra in stora sponsorer och sånt. Ja. Men det är ju ett jäkla jobb bakom det där också. Så, alltså,
då måste du in mer pengar, för det blir ju mer kostsamma resor för lagen och så också ju.
Ja, exakt. Men jag tror att det hade varit väldigt bra att få in, ja, men lite mer Norden-känsla istället för bara Sverige, Danmark. Alltså, jag tror man ska dra nytta av varandra där. Just att det inte är så stora distanser.
Ja, det är en spännande tanke, helt klart. Lukas, vi ska avrunda med lite frågor jag ställer till de flesta gästerna. Har du haft eller har du någon förebild eller mentor som du sett upp mycket till genom åren?
Ja, alltså jag har haft ganska många olika mentorer genom åren. Jag har väl haft en 5-6 olika och jag har lärt mig jättemycket från alla. Så alla de är väl mina förebilder, och inklusive min mamma och pappa är jättestarka förebilder också.
Ja, just det. Flera stycken där.
Ja.
Hur tror du att svensk tennis kommer se annorlunda ut om 8-10 år jämfört med idag?
Jag tror att, jag hoppas att spelarna börjar liksom säga ifrån och sätta lite krav på förbund och klubbar och sånt. Att det kommer mer och mer från spelarna. Att spelarna visar intresse och man, ja, men liksom, alltså, man, jag hoppas nästan att det kommer någon slags spelarunion. Jag vet inte om det ens finns, men det tror jag inte.
Nej, det tror jag inte. Men det skulle, jag har själv varit inne lite på om man skulle haft någon här players panel eller ja, liksom någon grupp som ändå för en talan lite.
Ja, någon sån grej hoppas jag. Och jag skulle vi inte vilja vara drivande i det kanske, men...
Ja. Men okej, men då måste jag ändå fråga så här, skulle det kunnat vara något som din generation kunde ha startat upp också, eller liksom lätt som en fråga?
Ja, det kan man ju alltså,
det behöver inte vara du, men liksom att ja, ni.
Ja, alltså, någonstans kan jag tycka att det nästan borde vara den ettan, alltså så här, eller tvåan, eller de bästa spelarna i landet ska göra det liksom.
Mm.
Så att man får bort det här för de gynnas också av om, alltså de bästa spelarna kommer också gynnas om det kommer fler spelare bakom som jagar dem.
Ja.
Så om de får den insikten, för de har mycket större slagkraft än till exempel jag nu har ingen slagkraft alls egentligen, för jag är liksom, jag är inte tillräckligt bra för att spela första singel i Davis Cup. Men skulle jag vara en första singel i Davis Cup så kan jag liksom sätta ner foten att Nej. Alltså, jag spelar inte om vi inte hjälper alla. Lite den grejen. Och då kommer förhoppningsvis folk vakna så här, men fan, vi har ingen lag.
Nej.
Alltså, typ så.
Nej, så är det ju.
Så lite så här...
De bästa ska driva det. Ja.
Jag vet inte vad man ska kalla det. Det blir ju lite så här... ja, men ATP har ju en spelarunion liksom. Men ja, det kanske är... Men jag kan tycka att någonting måste hända så att inte folk känner sig utanför.
Mm.
För, och så mer, just det var det jag tänkte också. Det skulle ju vara en ny klubb liksom i Stockholm, eller en halvtimme från Stockholm, där alla spelarna som satsar kan åka och träna i princip när de vill, inom en halvtimmas avstånd typ.
Men ett regionalt center tänker du, eller som ett nationellt center? Eller?
Ja, ett nationellt center. Mm. Där liksom, som bara är ämnat för spelare som satsar, eller ja, men det ska liksom inte gå att boka. Ja, men det kanske är två banor som går att boka för allmänheten, men sen ska det finnas åtta banor för ja, där finns också fyra tränare typ som bara jobbar med det här liksom.
Behöver vi in pengar för en sån grej?
Ja, men det är ju inte så svårt om det är någon som jobbar för det liksom.
Nej, jag är med. Ja, precis. Där man kan samlas då och träna tillsammans. Och,
ja, det finns ju mycket pengar. Alltså, sen är det ju klart att det är inget som händer på en kaffepaus. Liksom. Men om man jobbar för det liksom, under x antal år och någon som åker ut på möten och, liksom, och, så här, så, och kollar markyta. Och det finns ju mark också. Så, här.
Mm.
Så det man kan ju... Alltså, jag vet inte, det kanske är jättedyrt i som innerstan såklart, men om kommer man utanför en halvtimme typ Södertälje eller ja, men det bästa har varit egentligen att ha en i Södertälje och en i typ Uppsala. För då är det ju, ja, Uppsala kanske är lite långt, jag vet inte.
Nej, men jag förstår vad du menar. Ja, vi får se om det händer inom en tioårsperiod.
Ja, det var kul.
En film eller bok som du har hämtat inspiration ifrån?
Alltså jag... Vad fan hette den där då? Nej, jag kommer inte på den.
Nej, läser du mycket böcker?
Nej, jag är inte det.
Nej, inte än. Vilken tror du är den enskilt största anledningen till att svensk tennis har så få Grand Slam-spelare i singel?
Kan du ställa frågan igen?
Vilken är den liksom största anledningen till att vi har så få spelare på högsta nivå i singeln idag? Går du att peka på något specifikt som du tycker det här är en stor anledning till det?
Ja, alltså jag skulle säga att det är... Alltså, jag tror att det är gruppsammanhållningen. Det är liksom, det känns inte som att svenska tennisspelarna blir glada för varandra om de vinner, eller... Det känns, alltså personligen så har jag fått en känsla av att man är väldigt ego som tennisspelare. Och om man kan få svensk tennis att bli som ett lag igen, att man blir glada för varandra och sånt, så tror jag att man hade liksom gett varandra tips mer, och man hade pushat varandra mer, och man hade åkt på sponsormöten tillsammans, alltså inte bara sponsormöten för sig själv, eller man... Man samarbetar på ett annat sätt. Då tror jag vi hade haft flera. Sen är det klart, så är ett litet land. Vi ska vara glada att vi ens har en eller två egentligen. Så det, men med våran historia så kan man tycka att vi borde ha en fördel av vår historia och utnyttja den lite mer. Att man säger, ja, men vi är en av de liksom, ja, världsledande tennis. Det är klart att vi måste ha ett... Det är nästan konstigt att vi inte har ett nationalt tenniscenter. För med vår historia så borde... Ja, men jag kan tycka att Good to Great borde vara liksom mer öppet för mig och bara komma när jag vill. Det ska finnas två, tre banor. Nu är de... Jag vet inte. Det skulle, för Good to Great skulle kunna vara ett sånt nationellt tenniscenter. Alltså,
och, sen är det en privat aktör, ja, så det kanske det, så behöver det, drivas genom ett förbund.
Ja, jag köper det också. Och de måste ha ekonomi i det framförallt. För det är ju säkert massa investeringar som de har lagt ner och sådär.
Ja, exakt.
Och
ja,
lån och allt vad det är. Men
jag förstår tanken liksom.
Ja, alltså det skulle ju egentligen vara tennisförbundet som har ett tenniscenter liksom. Mm. Men det är kanske inte är så enkelt liksom.
Vi får se om det blir framöver. Det ligger ju i Game Change 2030-planen tror jag.
Okay.
Att det ska vara ett sånt. Sen när det blir av och, ja, det ligger nog fram i tiden.
Ja, ja, men kul.
Två frågor kvar, Lukas. Du spelar ju uppenbarligen för Mälarhöjden, för MIK Tennis. Och jag vet inte, har du gjort det alltid eller? Nej, det var i Salk en period va?
Jag bytte till Kungliga, Salk och sen Uppsala. Sen var jag tillbaka till Mälarhöjden.
Så var det. Vad har Mälarhöjden betytt för dig under åren?
Så det är ju betytt allting. För när jag var liten så fanns det alltid speltid liksom. Ja, men tack vare att pappa jobbade där så spelade jag liksom. Ja, men, och även alla andra juniorer hade, det finns en tennisfilosofi att så, ja, men är ledig bana så är du ute och köra liksom. Och det, alltså, det kanske är så i hela Sverige, jag vet inte. Men vissa klubbar jag varit i så verkar inte vara lika enkelt. Och i dagens tennis, eller så här, 2023 i Stockholm, så är det jättesvårt för banor.
Ja, det är inte lika lätt idag att bara gå ut här.
Nej, och det tycker jag är lite... Jag tycker det är lite synd om... Det är väl också någonting som man återgår till liksom, det här... Vad behöver för en Grand Slam? Liksom. Ja, men vi behöver mer hallar i Stockholm. För man kan inte kräva att stockholmare ska flytta till småstäder liksom. Men... Ja, men tennis har ju blivit jättemycket. Jag har känt mig hemma här och de var väldigt även efter jag hade bytt klubb så var de väldigt välkomnande att jag kunde komma tillbaka och sådär.
Det är ju härligt ju.
Ja.
Ja, verkligen. Slutligen Lukas, vad som helst, vill du rekommendera någonting?
Rekommendera vem som helst?
Rekommendera någonting att göra, någon bok att läsa, någonting att träna, vad som helst i livet.
Men jag kan väl rekommendera att man ska liksom inte ta allting för stort allvar och liksom, ja, men det, även om du mår dåligt idag så är inte det hela världen. Det finns andra länder och städer och människor. Alltså ta inte allt på stort allvar och bara ta en dag i taget och kämpa, typ ha kul.
Ja, ja.
Kanske kör vinterbad och bastu.
Ja, just det. Gör du det?
Ja, det gör jag. När jag har tid.
Ja, vad härligt.
Ja.
Mår du bra idag, skulle du säga?
Ja, jag mår ganska bra faktiskt.
Ja, vad härligt.
Ja.
Grymt, Lukas. Dels stort tack för att du vill vara med här. Och lycka till i kommande elitserien också.
Ja, tack så mycket.
Riktigt kul att få sitta ner och snacka med Lukas i en timme. Det här är ett avsnitt som jag har längtat efter att få göra. Och jag tyckte det blev bra reflektioner från Lukas. Och det vi kommer in på lite mot slutet. Att han som har varit en av de bättre spelarna i landet under många år. Att inte ha funnits någon dialog med förbundet är ju under all kritik. Sen kan det mycket väl vara så att man inte hade kunnat synka någon viss form av hjälp. Man kanske hade tyckt olika om saker och ting. Det går ju från båda hållen. Men att det inte har funnits någon dialog ens, det är ju inget annat än svagt, får man ju lov att säga. Vi avrundar det här avsnittet här och nu. Tack till alla partnerklubbar som är med och stöttar den här podden. Bland annat Mälarhöjdens IK Tennis som Lukas Renard representerar. väl mött, och vi hörs med ett nytt avsnitt på söndag, om ni hör på det här före det.